Pontus, i vår serie om partiernas historia låter vi gästerna likna partierna vid något som beskriver lite vilka de är. Så jag tänker, om Sverigedemokraterna vore en släkting eller familjemedlem, vilken?
Den objudna kusinen från landet som tränger sig på.
Det här är Dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Sverigedemokraterna.
Tack så mycket för det, Simona.
Det är den 13 mars 2026. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson håller pressträff ihop med Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. Beskedet är att Sverigedemokraterna ska få sitta med i regeringen om högersidan vinner valet. Och Åkesson får till och med en kram.
Vi är två partier som under den här mandatperioden har fått en relation.
Två veckor senare står SD-ledaren bredvid Moderaternas partiledare Ulf Kristersson som ger samma besked. Sverigedemokraterna ska till slut på allvar släppas in i värmen.
Över till dig, Jimmy.
Tack så mycket, statsministern och statsministerkandidaten.
Även om Åkesson får gå med på att Ulf Kristersson i så fall ska fortsätta vara statsminister.
Jag tycker det låter jättebra med migrationsminister Jimmy Åkesson.
Men vilken resa har Sverigedemokraterna gjort för att komma hit? Vad är det för idéer och tankar som bundit samman det här partiet genom åren? Och går det att förstå deras politiska position genom att se dem lite som en slags familjemedlem?
Rest är Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot.
Men Pontus, vi ska göra några nedslag i Sverigedemokraternas historia här för att förstå bättre vilken resa det här partiet gjort. Och om vi ska prata om riksdagspartierna som någon slags släkt eller familj, så är det väl den yngste vi har att göra med här.
Det är det. Partiet bildades så sent som 1988. Det här var då en politisk förening som sprang ur den öppet rasistiska kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt, som var emot invandring. Enligt historieskrivningen så bildades de på Södermalm den 6 februari 1988, där man då skrev ihop de första stadgarna. En stor del av de här personerna som är med och bildar partiet, de har rötter just i rasistiska och främlingsfientliga organisationer.
Och vad är det de vill och då och för fram?
Ja, de är emot vad de säger, mångkultur och mångetnicitet. De vill stoppa invandringen och de vill se till att invandrare som finns i Sverige i största möjliga utsträckning åker tillbaka till de länder de kommer ifrån. Under de första åren och i början av 90-talet så har partiet stora problem med vilken image partiet har. Det är mycket skinhead som kommer på deras demonstrationer och manifestationer. Det var Sieg Heil rop, rop om judesvin, rop om svartskallar ut, ut med packet och annat. Demonstrationer var ofta kantade med bråk, slagsmål, det var motdemonstrationer. Det var poliser, det var trubbel.
Vad som förenar oss sverigedemokrater, det är det absoluta värnandet av Sveriges land.
De hade en partiledare, den första partiledaren som hette Anders Klarström. Han hade ett förflutet i Nordiska rikspartiet som var ett gammalt nazistparti. Hans talestil var väldigt högljudd och han viftade med armarna och närmast skrek i talarstolen.
Ingen ska tala om för oss svenskar att vi inte har rätt till vårt land.
Det var ingenting som talade till den breda publiken. Första gången de ställer upp i valet 88 så får de 1000 röster lite drygt. Det här är en marginell rörelse som inte har något politiskt inflytande alls.
Så, jag menar, en strulig uppväxt här de första åren när man ska liksom tänka sig förskoleåren i partiets historia.
Mycket stökigt kan man nog säga. Möjligen med risk för omhändertagande om de sociala myndigheterna hade varit där.
Men vad händer sen då? Vad blir nästa utvecklingsfas så att säga?
Ja, 1995 då får partiet en ny partiledare som heter Mikael Jansson, som tidigare har varit engagerad i Centerpartiet.
Det är väl så att alla har säkert inte sett mig. Och jag heter alltså Mikael Jansson, är partiordförande sedan förra årsmötet.
Då vill partiet tvätta bort det här stökiga. Man inför vad som har kallats för uniformsförbud. Det ska inte vara en massa nazistiska attiraljer och märken på demonstrationer. Man vill bli mer ett anständigt parti, ett riktigt parti som även folk som inte gillar skinheads och gillar att gå stökiga demonstrationer kan tänka sig att rösta på. 91 får de sina första kommunala mandat i två kommuner, i Hör i Skåne och i Dals-Ed i Dalsland. Men 2002 så gör de ett större lyft. Då får de 50 mandat i 30 olika kommuner, framförallt i södra Sverige då.
Och det här att det är då i landsbygd som de börjar växa. Finns det någon förklaring till det där? Varför sker det?
Framförallt är det i landsbygden i södra Sverige som de börjar växa. Och en förklaring som brukar nämnas är närheten till Danmark, där Dansk Folkeparti då var ett stödparti till den danska regeringen. Sen har det också länge funnits olika typer av missnöjespartier, smålokala i Skåne just. Och en sorts misstro mot övermakten i Stockholm. Så att marken var lite förberedd där för den här typen av rörelse.
Så om vi går vidare då i Sverigedemokraternas uppväxt, vad skulle du säga är nästa stora steg här?
Det är då när Jimmy Åkesson och hans närmsta kompanjoner tar över partiet 2005. Mattias Karlsson och Richard Jomshof och Björn Söder, de utmanar då den sittande partiledaren och då blir Åkesson vald till partiledare. Och de fyra kom att kallas de fyras gäng och var de som moderniserade Sverigedemokraterna och byggde upp partiet till vad det är idag.
Han anses vara en av förnyarna och har själv varit med om att ta bort den förra högerextremistiska partisymbolen, facklan.
En stor del av medlemskåren skulle jag säga direkt utbytt. Det fanns egentligen inte mycket kvar så att säga av det parti som en gång antog den där partisymbolen.
De professionaliserar det. De ser till att det är hyfsat ordning och reda till skillnad från tidigare. De breddar politiken. Det handlar inte bara om invandring. Men det är ju invandringsfrågan då som hela tiden är deras viktigaste fråga.
Helst så ska man inte ha några icke-svenska alls i Sverige naturligtvis. Målet måste ju vara att alla svenskar, alla som bor i Sverige också är svenska.
De vill minska invandringen. De vill att folk som inte har skött sig här då ska åka tillbaka. De lyfter upp det svenska som någonting särskilt viktigt.
Och om vi pratar om ideologi, alltså vad är det som håller ihop alla de här tankarna när Åkesson och de andra tar över här?
Ja, det är nationalism. Svenskarna först, Sverige först.
Politikernas uttalade ambition att omdana Sverige till oigenkännlighet, till ett multietniskt kaos som jag ser det. Det är ett hot mot den svenska kulturen. Och just att vi svenskar då tvingas ge avkall på vår identitet och våra traditioner.
Det där är dynamit på den tiden. De blir oerhört kritiserade för detta av alla andra partier.
Andemeningen i hela deras politik går ut på att det är skillnad på vi och dem.
Är ni ett vanligt parti som alla andra?
Det är ett nationalistiskt mittenparti, vill jag kalla det för.
Och sen inför valet 2010 så är frågan då, ska partiet lyckas komma in i riksdagen eller inte? Det drivs en valkampanj som kantas av protester. Många protesterar, saboterar deras möten med koskällor, med visselpipor, burop.
Det är oerhört tråkigt, jag begär en halvtimme.
Det blir en stor diskussion om det. Ska Sverigedemokraterna kunna driva en politisk kampanj som andra? De fick sympatier, om inte för sin politik så åtminstone för deras rätt att få framföra sin åsikt. Som inte osannolikt gynnade dem ändå. De publicerade en väldigt omdiskuterad valfilm i TV4.
All politik handlar om prioriteringar.
En gammal kvinna som stapplar fram på rullator och som springs i kapp av kvinnor med barnvagnar iförda muslimsk niqab.
Den 19 september kan du välja invandringsbroms före pensionsbroms.
Rösta. Och hur såg reaktionen ut på det där?
TV4 förbjöd filmen och sa att det här kan vi inte sända.
Min bedömning bedömning som ansvarig utgivare är att den här filmen strider både mot demokratiparagrafen och mot yttrandefrihetsgrundlagen och paragrafen som gäller hets mot folkgrupp.
Det fick till följd att de klippte bort de här scenerna. Men på YouTube kunde ju Sverigedemokraterna sända sin film. Så där fick de ju väldigt mycket visningar. Och så gick den här då censurerade varianten som SD kallade för i TV4. Så det blev ju enorm uppmärksamhet kring det. Och de som ville se den kunde se den. Och ändå så fick de rollen av att blivit överkörda och inte fått göra sin röst hörd.
Men spelar det någon roll för er om filmen sänds eller inte? Det finns ju de som säger att ni vinner på er image, så att säga, vinner på att den stoppas.
Ja, ni i media brukar vara väldigt snabba med att framhålla vår martyrroll och allt vad det
heter. Vad säger
du
själv?
Det vi vill, det är att föra fram våra åsikter. Och tala om
så en del av framgången här ligger i att vara kusinen på landet som inte får vara med på något sätt.
Så har det varit under lång tid. Om du frågar dem själva så säger de, vi hade inget annat val. Det var vårt sätt att komma in i debatten. Och 2010 så kommer de då in i riksdagen. De får knappt 6% i valet.
Idag så har vi tillsammans skrivit politisk historia. Jag tycker att det är så fantastiskt.
Så då dyker alltså kusinen från landet, som du sa, upp här i finrummet.
Precis.
Hur är stämningen då?
Ja, de är inte välkomna.
Sverigedemokraterna kan komma och stängas ute ifrån det viktiga arbetet i riksdagens utskott.
Vänsterpartiet till exempel vill inte sitta i närheten av dem. De vill inte dela kopiator med dem. Eftersom de andra partierna tycker att partiet är rasistiskt. Väldigt många tycker det i alla fall. Men Sverigedemokraterna säger ju att det där är helt fel. Vi är bara emot invandringspolitiken. De försöker städa upp så gott det går i partiet. De utesluter personer som uttrycker sig rasistiskt och lägger stor möda vid att framstå som ett rumsrent och bli ett rumsrent och parti som andra partier vill ha att göra med.
Men jag menar, i det där läget så är det väl snarare en lillkusin vi pratar om, alltså man pratar om väljarstöd. Det som händer sen är ju att de växer sig allt större och starkare. Alltså vad innebär det för Sverigedemokraterna och deras position?
Ja, den blir ju oerhört mycket viktigare i valet efter 2014. Då får de nästan 13% och blir landets tredje största parti. Och de får en ännu tydligare vågmästarroll den här gången. Och de gör allt för att använda den maximalt.
Klart och då kommer röstning. Alltså rösträkningen i det historiska beslutet som vi har väntat på.
3. Är röstningen avslutad? Svaret är ja.
Det var ju då Stefan Löfven och Miljöpartiet som bildade regering. Men om SD skulle rösta på Alliansens budget, ja då skulle den vinna. Och det var precis vad de gjorde. De bryter mot riksdagspraxis hur man röstar i budgetomröstning.
Men jag tänker inte stillatigande acceptera det som nu sker på högerkanten. Att de låter nu Sverigedemokraterna diktera villkoren i svensk politik.
Och det ledde då till att Stefan Löfven hotade med nyval, vilket aldrig förverkligas, eftersom Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna och Kristdemokraterna gjorde den så kallade decemberöverenskommelsen för att hålla Sverigedemokraterna utanför politiskt inflytande.
Det är en slags kraftmätning här mellan Sverigedemokraterna som spänner musklerna och de andra partierna som hittar lösningar då.
Det är det, de hittar en lösning, tror de, runt Sverigedemokraterna. Den lösningen håller inte ens i ett år.
Men om vi pratar då om relationen till de andra partierna, det här att inte riktigt få vara med och vara insläppt i familjen. Alltså sakta men säkert börjar ju saker och ting förändras när det gäller det också. Vad är det som händer?
Det som händer är att högerpartierna förstår att ska vi någonsin få makten utan att blanda in Socialdemokraterna i detta, då måste vi på något sätt ta med Sverigedemokraterna i ekvationen. Sommaren 2019 kommer upp bilder på sociala medier där Ebba Busch, Kristdemokraterna, då äter en köttbullelunch i riksdagen tillsammans med Jimmie Åkesson.
Nu har jag ätit en lunch med Jimmie Åkesson, men det var inte någon förhandling och vi har inte något mer inplanerat så. Utan nu
och det här var första gången som en partiledare från då ett annat riksdagsparti närmar sig Sverigedemokraterna på det här sättet. Ett par månader senare i december så var det fika mellan Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson. Och Sverigedemokraterna och de andra högerpartierna möter ju väljarna också då i valet 2022, om inte som ett enat gäng så åtminstone som ett samlat alternativ.
Jag pratar ju ganska mycket med alla partierna i mitt blivande regeringsunderlag, även med Sverigedemokraterna naturligtvis.
Och det gör de ju också sen efter valet 2022 när då tidig regeringen bildas, där ju Sverigedemokraterna samarbetar med de andra partierna.
Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Dagens Ekos reporter frågar Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg vilken familjemedlem hon tycker bäst representerar hennes parti.
Jag tänker att vi nog skulle vara mamman liksom i familjen. Den enade kraften som står för ordning och reda och rättvisa och sunt förnuft och värna om vårt bo så att säga.
Och vad säger du om kusinen från landet?
Men jag tycker inte att vi är kusinen från landet. Sen i den politiska världen så är vi kanske lite mer rockigare än vad vissa andra partier är. Som säger vad vi tycker och som är kanske inte så politiskt drillade som andra partier är. Och det tror jag är vår styrka.
Men Pontus, om vi tänker oss att vi går på en politisk släktträff här och så kan vi se framför oss att de andra partierna redan är på plats och står finklädda och äter lite snittar och sådär. Och så knackar det på dörren. Det är Sverigedemokraterna. Är det, mamma, de andra partierna tänker, eller vilken familjemedlem är det här?
Jag tror vare sig det är mamma eller pappa, utan det är någon stökig familjemedlem, även om det kanske inte är den oönskade kusinen på så sätt som det var för ett tiotal år sedan. De är så pass etablerade i politiken nu, omöjliga att tänka bort. Men det är någon som man ändå inte riktigt fullt ut accepterar. Ett exempel, de är det största partiet i regeringsunderlaget, ändå sitter de inte med i regeringen.
Mm-hmm.
Bara det är ju...
Det ger lite kusinvibbar här.
Ja, de behandlas inte på samma sätt som de andra i regeringen. Och det har de också kommit överens om nu, Sverigedemokraterna och Moderaterna, att blir det valvinst i höst, ja då kommer Moderaterna få statsministerposten. Även om Sverigedemokraterna är större, har ju aldrig hänt förut på det sättet. Att man kommer överens om det inför, varför skulle man bestämma det? Om det inte vore så att det är något väldigt speciellt med Sverigedemokraterna. Och det tycker uppenbarligen de andra partierna fortfarande. Annars skulle de inte göra på det sättet.
Men från Liberalerna på den här släktträffen kan det till och med bli kramar, eller?
Det kan det bli. Vissa liberaler. Från andra liberaler blir det nog inga kramar.
Och vad är det som gör att det fortfarande är så att de inte kanske då ändå fullt ut är en del av familjen?
Dels så vet man att väldigt många väljare ogillar Sverigedemokraterna starkt. Det kan vara en avskräckande effekt för mittenväljare att välja Tidösidan om man då skulle veta att Sverigedemokraterna får statsministerposten. Då kan det kännas tryggare att rösta på Socialdemokraterna till exempel. Sen återkommer ju skandaler. Partiet utesluter ju fortfarande medlemmar. Det får de då höra också från sina kritiker att vi kan inte lita på er. Ni är inte ett parti som andra.
Men du, om vi pratar om det som finns på insidan av Sverigedemokraterna, alltså idéerna och de frågor man vill driva och sådär. Hur mycket har partiet förändrats och hur mycket finns det kvar någonting från, jag menar, den där struliga uppväxten?
Ja, men, alltså, i många avseenden är det ju ett helt annat parti. Jag tror att få personer som går in på ett sverigedemokratiskt möte idag skulle känna igen sig i de här stökiga demonstrationerna från 90-talet. Det är liksom en helt annan miljö, ett helt annat sammanhang. Samtidigt är den här grundläggande idén om att Sverige först, den finns kvar. När Jimmie Åkesson höll tal i Almedalen förra sommaren så var det just med den parollen. Sverige först, vi sätter Sverige först, vi värnar vår suveränitet och vårt oberoende. Det är det som är det viktigaste med partiet och det är det som är en styråran i allting. Sen har partiet mognat och blivit mer professionellt och fått många fler åsikter på en massa andra olika områden. Men det är den här nationalistiska grunden som partiet fortfarande har kvar.
Tack så mycket, Pontus.
Tack så mycket.
Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
Programledare var Robin Olin. Gäst Pontus Mattsson. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Kim Hessius. Och reporter var Anna Ulfklo. Hjärtmarkera gärna Dagens Eko i Sveriges Radios app och slå på notiser så får du veta direkt när nästa avsnitt i vår valserie släpps.